Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Belägringen satte igång då på riktigt allvar den 14 juli då, 1683. Då är så att säga staden på slutligen då innesluten. Och då kan man ju nämna då att den habsburgske kejsaren då Peter, han ger sig iväg då. Leopold den första. Vissa menar att han blir tillsagd att ge sig iväg för att han ska vara i säkerhet. Men han finns då i Passau med sitt hov och ungefär 60 000 av Wiens invånare. Men kvar i staden blir då omkring då, lite hur man räknar här nu. Jag har sett lite olika siffror på här, men vi kan säga mer frivilliga och reguljära trupper, ungefär 15 000 man, som nu ska försvara Wien.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
I vanlig ordning. Och den här gången ska vi prata om Wien. 1683, förlåt.
Oj, det höll på att bli 1529 där. Därför att det är ju en av första gången som Wien ju belägger.
Ja, precis. Det, inte
så det var ju inte så konstigt.
Nej, ja, man kan väl säga så här att det här avsnittet har lite två upprinnelser kan man säga. Å ena sidan har vi gjort ett antal avsnitt som man ska prata om strax. Men det finns också en lite mer samtida kontext faktiskt, som jag lite grann glömde bort i förarbetet, men som kom på här i slutet. Det är ju faktiskt det att det som händer i Wien påverkar ju faktiskt ganska mycket det som händer i Ukraina under samma tid. Och för ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om Poltava, och vi diskuterade rätt mycket det här kosackhetmanatet och Stepan Mazepa och hans rörelse mot Sverige där han sökte efter en allierad. Och det har ju faktiskt direkt kopplat till det här, för att efter belägringen av Wien och det ottomanska liksom tillbakagången så söker man ju kosackerna en ny allierad för att kunna mota bort Ryssland och Polen. Och då blir det just Karl den 12:e som dyker upp på horisonterna. Så de här sitter ihop, det är ungefär samma tid. Så det är en intressant kontext det här egentligen. Och om man säger att misslyckandet med Wien leder ju också till att Ryssland slutligen också får kontroll över Azovhamnen. Eller en hamn som heter Azov, som är kopplad till Azovhavet, som är precis norr om Krim. Och det blir liksom en slags fullbordan av deras rörelse ner mot Svarta havet. Rätt intressant. Har du någon kommentar på det?
Ja, alltså några sådana här definitionsfrågor här lite. Ja. Ottomanska och osmanska och turkiska.
Ja, blandade jag där? Eller? Jag brukar blanda
eller,
dem.
Nej, eller jag skulle vilja säga så här. Att man möter ju på engelska ofta the Ottoman Empire. Osmaner brukar jag föredra att säga för att man inte ska blanda ihop det med det som sen kommer det moderna Turkiet. Men det förekommer också i litteraturen då, turkarna till exempel.
Men jag fattar inte varför finns det ens två olika. Ottoman är också en möbel, men det tror jag att det är ingen som tänker på i det här sammanhanget.
Nej, det tror jag heller. För sig, men, nej, men osmaner har ju mer att göra med dynastin. Medan Turkiet kan man lätt koppla mer till det som sen blir den moderna nationen Turkiet. Men det förekommer ju benämningen turkar på folket som befolkar mindre Asien. Och vi behöver nu inte falla ut excesser.
Men vad är skillnaden mellan ottomaner och osmaner?
Nej, det ska vara synonyma begrepp. Bara det att det är snarare en semantisk fråga, att det är alltså en språklig fråga.
Jag upplever att i svenskt språkbruk så förekommer osmanerna mera. Så man pratar om osmaner. Ja. Men när man läser engelsk litteratur så är det ofta ottomaner.
Mm.
Det har säkert någon språklig bakgrund som vi inte känner till. Någon lyssnare får gärna upplysa oss om de känner till det här. Det vore intressant att
veta. Men om vi skulle ta och lägga en grund då, Peter? Här.
Ja, det, men ja, precis. Ja. Jag ska säga det. Att det som det här berör, det är ju egentligen slutsteget i den här, det som man brukar kalla för den ottomanska expansionen, eller den osmanska expansionen, beroende på hur man är lagd nu då. Och vi har varit och rört vid det här tidigare. Och det första steget egentligen, vi har inte riktigt kört dem i ordning, men vi har varit och duttat lite här och var. Det kan man också se som en ytterligare duttning. Men vi började egentligen med Konstantinopels fall 1453, va? Blir det. Och sen så har vi pratat om belägringen av Malta 1565. Och vi har också diskuterat Lepanto 1571. Alla de här, och sen det finns givetvis mycket fler.
1529 var vi inne på,
ja, belägringen av Wien. Ja, 1529 är den första belägringen av Wien. Jag tänkte komma till den strax. Men det, där är liksom, det finns en rad såna här slag och belägringar som också har, kan man säga, har samma vikt som de vi precis har nämnt, men som vi inte hunnit gå igenom än i alla fall. Men syftet här då, det är ju att ottomanerna och det imperiebygge som påbörjas under 1200-talet och som till slut får sin fasta form 1299, det leder till en expansion mot Europa. Och då är det framförallt i det området som idag är liksom Grekland och Balkan, Rumänien. Ottomanerna tar sig uppåt här. Att ta kontroll över de här områdena. Och varför? Jo, de vill ha kontroll över handeln som är mellan Svarta havet och Västeuropa, som är extremt lukrativ. Och det är ju ett av syftena till att man rör sig upp mot Wien då. Och sen i Medelhavet, när vi pratar om Lepanto och belägringen av Malta, så handlar det om likaledes om att ta kontroll över de hamnar och de handelsleder som annars Venedig gärna kontrollerar i det här området, och sen också Spanien och Rom. Va? Så det är en ständig kamp här mellan väst och ottomanerna, kan man säga.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men någonting som präglar då hela 1400-1500-talet och början av 1600-talet är ju att Europa inte riktigt kommer överens. Va? Man har svårt att kraftsamla. Så att den här ottomanerna fortsätter att sprida sig. Och det här beskrivs i sin samtid som liksom den stora, nästan i apokalyptiska termer, som den stora liksom, ottomanska horden som är på väg att ta över väst. Och belägringen av Wien får av den orsaken en väldigt stark symbolisk betydelse. Och då är det precis som du sa innan här, den första belägringen utförs av Suleiman den första, eller Suleiman the Magnificent, eller som han ibland heter på engelska. Men jag vet inte om han ens tar sig fram, va? Han avbryter den väldigt snabbt i alla fall. Och den sker väl strax efter det här slaget i Mohax, som annars är också känt som en av de kanske främsta ottomanska segrarna mot europeiska stormakter den här tiden. Men han rör sig i alla fall tillbaka. Och sen när vi kommer fram till 1600-talet så I början av 1600-talet så lider man av väldigt mycket interna stridigheter. Så att första halvan så är man inte så expansiv, utan man strider framförallt runt Medelhavet och försöker konsolidera sitt styre framförallt över Cypern och Kreta, de här områdena som är där. Men mot slutet av 1600-talet, den andra halvan, så börjar man återigen få kontroll över hela dynastierna. Det är väldigt speciell typ av dynasti eller imperiebygge eller vad man ska kalla det. Vi kan prata mer om det sen. Men då är det Mehmet den fjärde, sultanen Mehmet den fjärde, som styr under 1680-talet. Och han har Kara Mustafa, den här, vad heter Grand Vizier på engelska. Jag vet inte om det får någon svensk
översättning. Storvisiren.
Ja, storvisiren såklart, det har man ju hört. Men det är väl storvisiren Kara Mustafa då, som är den som leder den här operationen. Och han har nyligen avslutat en session uppe i Ukraina, i det område som idag är Ukraina. Och nu vänder de sig då mot Wien. Och den yttersta orsaken som man då ser nu, det är att man har en hel del gränskonflikter mot Ungern. Och de här områdena som gränsar till Ungern. För här har det nu etablerat sig ett antal minoriteter. Och jag gissar att det här har religiösa förtecken. Jag har inte riktigt kunnat läsa mig till det. Men som alltid i det här Balkanområdet så har det ju varit en ständig konflikt mellan ortodoxa och muslimska minoriteter. Så att det liksom... Förtexten till det här verket tycks vara det, att det pågår en hel del konflikter, om man använder det som ursäkt då för att anfalla Wien. Och sen finns det också den här handelskontexten som är väldigt viktig då. Om man tittar på en karta här nu så kan man ganska snabbt se att om man har sitt maktcentrum i Istanbul och Ankara och de här områdena i... Vad blir det? I västra Anatolien.
Precis,
östra Medelhavet. Och om man vill komma åt Västeuropa, då fungerar Wien som ett slags lås för hela Västeuropa. Och som knyter den här landtungan mellan Svarta havet och vad heter det? Egeiska sjön, va? Eller vad?
Egeiska havet, ja.
Mm. Egeiska havet. Och Kara Mustafa försöker ta sig norrut nu då. Och det är faktiskt lite oklart om man faktiskt hade Wien som mål, tycker jag. Mm. Källorna verkar inte riktigt antyda att Mehmet den fjärde gav en order om att han skulle belägra Wien, utan det här verkar vara någonting som har vuxit fram under den här kampanjens gång, utan man hade andra mål. Det första steget är att man når Belgrad i mars, och där stannar också Mehmet, den här sultanen, medan Kara Mustafa då går vidare.
Jag skulle vilja lägga till en sak där. Konstigt att det här kriget, alltså själva krigsförklaringen, kom ju redan på hösten. Sensommaren 1682. Och det kan man ju ifrågasätta egentligen då, om det var så klokt. Därför det innebar ju då att man kunde inte sätta igång den här kampanjen på riktigt allvar. Och ta sig hela vägen. Och det beror ju på att logistiken fungerar ju inte under höst och vinter i Europa. Man för ju krig under sommarhalvåret. Så där kan man genast börja lite fundera på hur planläggningen var. Hur de strategiska planerna egentligen var, som du är inne på här. För att var målet att ta Wien, då hade varit mer förnuftigt att ha gjort ett så att säga tidigt, sent vår, ett tidigt sommaranfall plötsligt. För nu fick ju egentligen den kristna sidan här, om vi nu gör det här, det är kanske lite fel egentligen att göra det här till religionskonflikt faktiskt. För det menar ju många historiker att det är det inte. Men vi kan väl säga de västeuropeiska staterna då i det här fallet, och det är ju inte heller en klar bild, och det kanske jag ska reda ut sen så småningom, för det är inte alla västeuropeiska stater som stöttar nu då Habsburg i den här kampen mot osmanerna. Men de får ju plötsligt ett halvår att rigga en allians och konkret förbereda Wien och andra städer för belägring. Och precis som du säger så är det inte så att man egentligen är helt klar på att huvudmålet är Wien. Från början.
Nej, precis. Och en annan sak som jag undrar, jag vet inte om jag tycker vi kan prata lite om den europeiska politiken här, för jag tycker den är viktig. För det finns en sak som jag studsar över, och det är det här slaget i Umahax under 1500-talet. Som leder till, jag vet inte om du känner till det, jag kan inte detaljerna, men det är en ungersk kung, Louis den första kanske, som dör här. Och detta har lyfts fram som en av de första... eller de största liksom, muslims- eller ottomanska segrarna här. Men successionen efter leder till att Habsburg och Ungern blir ett kungadöme.
Mm.
Eftersom han dör så tar hans ska säga det, Ferdinand den andra över, va?
Mm.
Och det här är ju intressant att den här segern leder egentligen till ottomanernas undergång. För ju i den händelsen så bildas ett nytt kungarike som blir liksom en av de största stormakterna i Europa egentligen.
Mm. Mm. Men man kan väl reda ut det här lite med Habsburg, va? Ja, Habsburg är ju en ett som ju är kejsare och leder det romerska riket av tysk nation och har ju alltså stora resurser. Besöker man Wien idag så tycker man ju att det är konstigt att en sån här enorm imperiestad plötsligt har så litet land. Det är ju så. Det är ju en imperiehuvudstad med ett litet land så att säga, som knappt har något land. Men en gång i tiden var ju Wien en imperiehuvudstad i ett enormt rike som ju under perioden dominerade Europa fullständigt. Men så är det inte riktigt när vi kommer till andra hälften av 1600-talet, utan då har ju den här kejsaren som på något sätt, man skulle väl kunna för att lite förenkla, tror jag varit inne på det här tidigare. Det är en form av federation då i det här tysk-romerska riket där det finns en viss då sammanhållning. Men samtidigt drar man åt lite olika håll. Och ett problem för det Habsburgska riket och det tysk-romerska riket är just det här Ungern som du pratar om. Det här finns en intern konflikt mellan då Wien, Habsburg och ungrarnas egen vilja att bli självständiga. Och det här kommer ju så småningom att det kommer ju leva kvar. De finns ju kvar och görs egentligen inte upp för så sent som 1867 då man gör en dubbelmonarki då, Österrike-Ungern. Men det ligger ju långt fram i historien.
Men det kan man väl dra hela vägen fram till idag egentligen, att Ungern är ett land som ligger lite emellan två maktspolar.
Ja. Och det intressanta är då här att vid den här tiden då så finns det alltså protestanter i Ungern som vill ha en egen självständighet, och vi behöver inte hänga upp oss på religionen, men som driver liksom en egen politik. Och här finns det då en person då som heter Tökul som faktiskt flörtar tidvis med osmanerna för att få stöd mot Habsburg. Och nu kommer vi in på någonting väldigt intressant, att det osmanska riket är en sån här viktig faktor i den europeiska utrikespolitiken och används ofta när olika fraktioner eller allianser i Europa tävlar om maktinflytande, och använder man osmanska riket. Och vid den här tiden så är Ludvig den 14:s Frankrike en makt med stora ambitioner, inte minst att expandera in i det som vi idag kallar för Belgien och Holland. Och de för en ganska, får man väl uttrycka sig så, ful politik ur ett Habsburgskt perspektiv, där man är ganska glad, om man uttrycker sig så, för att osmanska riket nu sätter tryck på oss på Habsburg. Man kanske inte vill att osmanska riket ska köra över det Habsburgska riket och inta Wien, det kanske man inte vill. Men man ser gärna att Habsburg får sin härsbränna, därför att då kan Ludvig den 14:s Frankrike flytta fram sina positioner, framförallt norrut men också in i Tyskland, och ta andelar av det här tysk-romerska riket. Så man ser gärna en försvagning av tysk-romerska riket. Så det betyder att det mäktiga Frankrike vid den här tiden kommer inte att stötta Habsburg nu i den här, om man nu säger så, dödskampen mot osmanska riket. Det där tycker jag kan vara viktigt nu att komma ihåg. Plus då att det finns en intern maktkamp mellan ungrare och Habsburg som är gammal och som också lever kvar och som kanske till och med idag, vi kan skönja ännu idag, även om inte nu så att säga Wien och Österrike är ett stort imperium längre. Men det här kan man ha med sig.
Mm. Och just jag känner igen det här från, har vi inte en liknande situation under revolutionskrigen?
Jo, absolut, att osmanska riket spelar är en faktor här hela tiden. Och det intressanta är att till och med Sverige har utnyttjat osmanska riket under perioder. Gustav III spelar ut osmanerna mot Ryssland, maktpolitiskt till exempel. Och lite senare då, det är ju 100 år senare. Men det tycker jag att man kan ta med sig in i den här gången. Och då, vad är det för allians nu som byggs här? Och nu är vi lite tillbaks till de här heliga ligen och allianserna kring Lepantoslaget 1571, om lyssnarna kommer ihåg det. Då byggde man ju allians. Och klassiskt nu då så är det Habsburg. Vi minns ju då till exempel att det var ju österrikare som ledde slaget vid Lepanto, eller hur? Och den segern då mot osmanerna kan man diskutera stor betydelse det hade, men så var det i alla fall. Så nu bygger man nu en allians, och de som är med och backar upp nu då Habsburgen då trots allt, det är Polen. Eller egentligen det som kallas för det polsk-litauiska samväldet. Det är lite intressant då med den här då ryktbare Sobieski, som sen så småningom kommer ju figurera nu då här, hjälte i det här slaget som vi snart kommer till. Han har då en deal med Habsburg om ömsesidigt bistånd. Han är ju rädd att osmanerna vänder norrut och går mot Krakow, eller hur? Ja.
Och han har stridat med osmanerna inne på polsk-litauiskt territorium för bara 10-15 år sedan ungefär, 672-kampanjen där. Så han lyckades återmana ta sig så långt upp som Lviv. Och det är tummet är han som motar dem där.
Jo, och han är lojal nu här, så han piskar ju fram faktiskt en högklassig armé som inte minst innehåller oerhört kvalificerade kavalleriförband. Som småningom då kommer ju enligt många fälla avgörandet i det här konkreta slaget som utkämpas utifrån Wiens murar. Så han är med. Och sen då räknar man in Venedig. Och det tycker jag är lite spännande här. Venedig är ju också med i Lepanto. Men de har ju direkt intresse av det här. Det är ju liksom en stadsstat som har hela tiden känner sig ju pressade av osmanerna. Och sen påven, Innocentius den elfte, är faktiskt med och backar upp. Kanske inte så mycket med trupper, men i alla fall politiskt och med vissa ekonomiska medel. Och slutligen också faktiskt den här hertigen av Lorraine. Som Ludvig den 14 har ju nämligen konfiskerat hans område. Elsass-Lorraine kanske vi... Elsass-Lottringen. Elsass-Lottringen och Lorraine är ju det franska namnet för Lottringen. Så han har ju blivit av med sitt hertigdöme. Och han backar upp då hertigen av Lorraine finns med här med trupper. Och sen räknar man med då en del trupper från det tyska området, utan att gå in på i detalj här. Det kommer en del trupper från Franken, Frankonien bland annat och så vidare. Så här finns det nu alltså en armé av polacker, om man nu säger så, tyskar för att bunta ihop dem. Och sen Habsburgare. Och det är den här armén som småningom då som kommer att undsätta Wien när vi kommer fram då på hösten i september 1683. Då.
Men då är det alltså för att... Och jag har tolkat det här rätt som att det här görs möjligt på grund av att Västfaliska freden är så att säga avslutad också. Att Europa kan samla sig på det här viset.
Ja, och det också är ju att det här är ju perioden efter Västfaliska freden 1648. Och under 30-åriga kriget som var den stora uppgörelsen i Europa så kliver ju sen så småningom Frankrike fram som den stora vinnaren. Tillsammans med Sverige då i Nordeuropa. Men nu håller det här på sakta att skiftas och så småningom här nu då, om vi går några årtionde längre fram efter Wien, den här händelsen vi pratar om här, så kommer ju sen Frankrike att få vika ner sig och istället så stiger Preussen och Ryssland fram, men det bär ju iväg lite för långt nu och Sverige kommer ju att få kliva tillbaka den stornordiska tjänsten. Så där har vi hela kontexten. Men det vi står inför, ja, det är tjuv och rackarspel måste man också säga. Ja. För att här använder man på något sätt då indirekt osmanerna. Hur aktiva de här kontakterna möjligtvis skulle ha varit mellan Ludvig den 14:s hov och osmanerna. Det är en sak som är väldigt svår att klarlägga. Men vi vet att det finns liksom i alla fall den här vad ska jag säga, tanken och idén hos Ludvig den 14. Att det skulle inte vara så dåligt om Habsburgarna får sin näsbränna.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Så småningom då i alla fall så tränger ju den här stora armén då fram till Wien, och där kan man ju diskutera lite hur stor den där var. Man pratar i en del fall om 150 000 man och så vidare. Det är alltid sådana här gummisiffror, det här gummibandsiffror.
Vilken sida talar om?
Vi pratar om osmanerna.
Ja, att den 90 000 läste jag.
Ja, den skulle ha varit så stor, va? Men då kan man tänka sig att den knoppar av med garnisoner och går åt en del soldater under fälttåget, de som sen så småningom kommer fram då, en armé på under 100 000 man då. Och så inleder man då en belägring. Och vad har då habsburgarna här nu att sätta in? Och du kan bara konstatera det att belägringen sätter igång då på riktigt allvar den 14 juli då, 1683. Då är så att säga staden på slutligen då inneslutet. Och då kan man ju nämna då att den habsburgske kejsaren då, Peter, han ger sig ju iväg då, Leopold den första. Vissa menar att han blir tillsagd att ge sig iväg för att han ska vara i säkerhet, men han finns då i Passau med sitt hov och ungefär 60 000 av Wiens invånare. Men kvar i staden blir då omkring då, lite hur man räknar här nu. Jag har sett lite olika siffror på här, men vi kan säga mer frivilliga och reguljära trupper, ungefär 15 000 man som nu ska försvara Wien. Och jag vet inte om du har varit i Wien. Har du varit det, Peter?
Nej,
det
är faktiskt
inte. Och då är det så att det finns ett sånt här landmärke som heter Ringen. Och man brukar säga att man ska ha ett hotell innanför Ringen, brukar man säga. Och bara för att få liksom klart för sig dimensionerna nu på det här, hur egentligen små de var. Därför att den där ringen ni som har varit i Wien, kära lyssnare, den ligger där de yttre befästningsvallarna fanns. De som byggdes så småningom början på 1700-talet. Det är ju så att alla befästningar är borta idag, allt bastionssystem är borta från Wien. Och sen mellan den där yttre ringen och den inre försvarsvallen, den som ju fanns med bastioner, just då 1683, där fanns det då en massa bebyggelse som alltså inte existerar på det sättet alls. För Wien är en stad som ju framförallt expanderade mycket under slutet av 1800-talet och inte minst under 1900-talet. Så att Wien var ju en relativt, om vi säger nu under citationstecken, liten stad vid den här tiden ändå. Och då är det så att utanför de här murarna då, den här inre cirkeln av bastion, var ju en bastionsfästning, alltså relativt ändå väl byggd. Så hade man då skottfältsröjt så man kunde skjuta rent utanför, om man uttrycker så. Glacisen som det heter på fortifikationsspråk. Ytterligare utifrån då så fanns det en gammal träpalissad som hade börjat ruttna, men som man snabbt förstärkte. Och det där tog flera veckor för osmanerna att ta sig igenom den där. Och sen är det så, som ju kanske är egentligen avgörande för den här belägringen, den är ju att osmanerna har inget riktigt vettigt belägringsartilleri. Man har fältartilleri i stort sett, omkring 130 fältkanoner. Och befästningen Wien då räknar man med har ungefär 370 kanoner och kan alltså med ganska stor framgång hålla osmanerna ifrån sig. Utan osmanerna är hänvisade till att börja gräva och gräva och gräva. Och gräva sig fram mot och göra helt enkelt klassiska skyttegravar i olika linjer för att sen ta sig fram mot murarna. Och metoden blir att gräva sig in under och spränga minor för att sen få den här fästningsvallen då, eller bastionen, att rasa samman. Och det här tar oerhört lång tid. Så att här har vi väl kanske egentligen svaret på att man inte lyckas ta den här fästningen egentligen så snabbt som man hade tänkt. Och vi har väl kanske anledning att komma tillbaka lite till det här med fortifikation i något avsnitt.
Men jag tycker vi kan säga någonting på en gång. Jag kommer ihåg för länge sedan så pratade vi om Vauban och
jo, precis. Så det här
europeisk
är
belägringskonst. Va? Ja. Och det, jag menar, det här är ju också det resultatet av att man under 250 år ägnat sig åt belägringskrigföring i Europa och att den här typen av befästningsteknik har blivit ganska avancerad i Europa och att man har lyckats bygga upp det på det här viset. Så att man, och det är ju någonting som ottomanerna saknar. Och de dels att de har inte den kulturen, eller de har inte behövt belägra på det här, eller bygga upp fortifikationer av det här slaget. Och att de inte har, jag vet inte om man kan säga att de inte har behärskat.
De behärskar artilleritekniken.
Men det är ju någonting som har, det har funnits en konservativ ådra eller någon slags oförmåga att verkligen dra, utnyttja den fulla potentialen,
ja,
i det.
För det är snarare tvärtom, att man är ganska skicklig på att ju belägringskrigföring faktiskt från Osmans sida. Men vid det här tillfället har man inte med sig, och det tyder ju på det du var inne tidigare, att var verkligen målet att lägga den här stora staden under belägring, skulle jag kunna säga.
Men det är ju samma sak 1529. Då har de inte heller med sig tillräckligt med artilleri. Och så på de 100 åren, mer än 100 år som går här, så har de, tycks de fortfarande inte ha dragit den läxan. Att man inte, man måste ha med sig tillräckligt.
Nej, men,
men jag kommer, å andra sidan har du rätt i det. Att jag kommer ihåg när vi pratade om Konstantinopel 1453. Så om det är någonting som är symboliskt för den belägringen, så är det ju den här enorma kanonen, den här bronskanonen som de använder sig av för att sköta genom murarna. Så att det, visst, i viss mån är det ju så. Men de klarar ju uppenbarligen inte av det vid det här läget i alla fall. Att det har man inte liksom...
Ja, man kan väl säga så här, att man attackerar då Wien från väster. Och framförallt i den här burgbastionen man attackerar, men också löbelbastionen. Nu kanske säger inte så mycket, men den som är intresserad kan ju titta på en karta kanske. Det finns ju inte bastionerna kvar, men på en karta från den här samtiden i alla fall. Och, så småningom lyckas man ju faktiskt slå sig igenom och slå en bräsch. Att när vi kommer fram då till början av september, då börjar det se mer och mer illa ut. Men samtidigt är det så att inne i staden så är man liksom fredad från det osmanska artilleriet. För att man har ingen, man kan alltså, det finns områden inne i staden där man kan liksom vara i trygghet då. Därför att det når inte in. Sen tycker jag en sak som man kan kommentera. Vi har ju haft precis nyligen ett avsnitt om barbarism. Och det tycker jag att så slående hur brutal man är mot motståndarna här. Man de som tar sig in och de osmanska soldaterna stupar då i striden, ja, de hugger man huvudet av och sätter upp på pålar från kristens sida. Och sen begår man då illdåd från den osmanska sidan sen i slutet av striderna här, när man blir tvungen att evakuera hela den osmanska truppen. Ja, då avlivar man alla sina fångar. Där funderar man lite kring just den här frågan om är det där liksom någonting som man då gör, eller är det som är så att säga en del av krigföringen, eller är det så att den här religionsdimensionen på den här krigföringen ändå spär på det där? Det kan vi ju inte svara på, men jag tycker att det är en intressant fråga, för det förekommer här med enorm brutalitet, den här typen av vi skulle säga folkrättsvidriga övergrepp. Det är ju helt anakronistiskt att prata om det naturligtvis, för att det här är ju 1600-tal, men så det kan man väl ha med sig här. Och sakta maler ju de här osmanerna alltså in mot. Garnisonen leds ju av väldigt kompetenta personer, och de är väldigt aktiva. Det är ju inte någon Kronstedt på Sveaborg här, om du får komma med en sarkasm här. Utan snarare tvärtom, utan den här och det som kritiken brukar framföras mot Kronstedt 1808, det var att han var liksom helt passiv. Va? Utan här är man ju inte passiv, utan man använder hela tiden utfall och attackerar och stressar osmanerna. Och den här Starenberg då, Rüdiger von Starenberg, kommer ju sen så småningom bli en stor hjälte, för det är han som leder den här försvaret av Wien då, tillsammans med en saxisk ingenjör då, Georg Rimpler, som står liksom för att få ordning på befästningssystemen då. Och de klarar ju faktiskt det här, för Wien intas ju faktiskt inte. Men när det är precis på håret, det smäller ett antal minor. Det kan man också nämna, att de här minorna grävs, då gör man motdrag från insidan. Då gräver man gångar och så tömmer man dem där på krut. Och så håller man på med en sån här katt- och råttalek där i underjorden. Det är ganska, ganska fascinerande faktiskt. Men så småningom så är det så att man får till en bräsch, och osmanerna slår en bräsch i muren, och strid och slutstormningen kommer allt mera nära. Man räknar med att osmanerna faktiskt vid åtminstone 18 tillfällen på riktigt allvar försöker storma Wien. Och det är oerhört kostsamt. Så det är en väldigt intensiv belägring det här, som inte bara är det här malandet och grävandet och minandet, minläggandet och minsprängandet, utan också verkligen direkta stormningsförsök från osmanska sidan. Men så småningom då så uppenbarar sig ju på höjderna då nordväst om Wien den här undsättningsstyrkan då som kommer. Och det är ju så här att det inte är så lätt terräng ner mot Wien. Ni som har varit i Wien, det är ju fortfarande än idag ganska ogenomträngliga skogsområden, så det tar ju sin tid för den här styrkan att ta sig till Wien. Men de första av den här allierade trupperna, de börjar nå fram då ungefär den 10 september. Och framförallt är det då, så små inledningsvis här nu då, så är det tyskar och österrikare som tar plats på höjderna. Liksom utifrån deras perspektiv, om de tittar söderut ner på Wien då, så till vänster liksom, de utgör den vänstra flygeln, där är tyskar och habsburgare. Och sen då det som kommer att utgöra den högra flygeln av det här, den här anfallsarmén, det är då polacken, och de kommer fram då något senare. Och så börjar man så att säga sakta ta sig framåt, man attackerar och besegrar en del osmanska posteringar, man intar en del stödjepunkter som osmanerna har. Och det verkar nu då som att osmanerna inte riktigt tar det här på allvar. Märkligt nog. För det är en ganska stor styrka. Osmanerna hade, som du sa, 90 000. Man kanske har 70 000 att kunna sätta in i slaget. För man fortsätter belägra Wien. För man tror att man kan ta den samtidigt som man håller emot. Och man har inte håller emot den här anfallet nu som förefaller vara på gång. Eller som man kanske inte tror kommer. Och det konstiga är att man har inte skyddat sin så att säga belägringsgördel. Man har ju omringat Wien med några fältbefästningar eller någonting. Utan det är tämligen öppet. Och det där har man ju funderat lite kring då. Om det ligger liksom någon form av högmod bakom det där. Eller bara ren inkompetens. Eller
men jag har förstått det som att Kara Mustafa är rätt övertygad om att Wien ska falla när som helst. Och det var väl... Nu har du målat upp det som att det här var... Att de löste det här ganska... Utan problem, men det hängde väl ändå på håret där.
Ja, och det gör det ju just de här dagarna. Ja. Fram till dess har det väl ändå varit... Men som jag uppfattar i alla fall litteraturen kring det här, så den vajar så att säga mellan att det som du säger var på håret och att det kanske inte var på håret. Så det tycker jag är väldigt svårt beroende på liksom vem man läser. För det kan vi komma lite till sen, att han har ju heroiserats väldigt den här händelsen.
Mm.
Men det är uppenbart i alla fall att osmanerna är inte... fullt ut förberedda på att det plötsligt nu kommer ett reguljärt storanfall av en styrka som är ju ganska stor faktiskt, 60-70 000. Och som framförallt har väldigt mycket tungt kavalleri. Då framförallt då den polska kontingenten innehåller ju då tungt kavalleri. Men det är ändå osmanerna som inleder slaget. Så osmanerna inleder med att anfalla habsburgarna och tyskarna där på deras vänstra flygel, eller ur osmanska, ur deras perspektiv då, på deras högra flygel så anfaller. Och där inleds striderna. Och man kan väl säga då att så småningom då så anländer då polacken, och striderna inleds då på den 12:e tidigt på morgonen på allvar. Och sen kan man säga att den då kristna sidan, jag vill inte gärna liksom uttrycka mig så för det blir helt fel, men man kan säga då att habsburgare, tyskar och polacker, de liksom flyttar fram sina positioner och har långsamma men ändå stadiga framgångar mot osmanerna som sakta trycks ner. Men det är ganska kostsamt, och man tvekar lite på då den tysk-habsburgsk-polska sidan lite. Ska man gå vidare? Vågar vi trycka på? Är det möjligt att vinna? Och här infaller då en sån här diskussion. Den som är hertigen av Lorraine är ju då, kan man säga, den som leder trupperna på den vänstra flygeln. Medan Sobieski, då den polska kungen, i kraft av sin ställning då är den som är överbefälhavare. Och båda de här egentligen befälhavarna, de tvekar lite här. Polackerna skickar mindre kavalleristyrkor till anfall mot osmanerna, men de slår visserligen igenom de osmanska linjerna, men de huggs ner. Så man är lite tveksam, men till slut så fattar då Sobieski det här berömda beslutet. Och då är det inte nu då, Peter, att de är där högst uppe på höjden och så bara väller de ner för branterna då. För det är nästan den bilden man kan få av den här händelsen nu. När man tittar på målningar. Utan det är ju så att Habsburgare, tyskar och polack, de har ju jobbat sig ner. Och det här kavallerianfallet då, som så småningom innehåller faktiskt omkring 20 000 kavallerister, har man ju diskuterat om det faktiskt är så att det här är världens största kavallerichock faktiskt. Och det är ju sannolikt är det på det sättet. Den får ju fart när man kommer ner där det är lite mer låglänt och lite planare. Och det sista slutliga anfallet, det kan inte osmanerna stå emot. Utan de blir helt enkelt överkörda och sen följer så att säga då infanteriet och övriga styrkor med då från den här allierade sidan. Och hals över huvud måste osmanerna utrymma då belägringsverken, sitt läger och helt enkelt fly. Och där på vägen huggs ju väldigt många ner då. Då där berättas det då att man bland annat avlivar då de fångar man har tagit från den belägrade staden Wien. Och som hämnd då, bekräftat eller icke bekräftat, så menar man då att flera tusen osmaner begravs då, sjuka och sårade begravs levande då som en hämnd. Och där kan man ju diskutera lite kring sanningshalten i det där.
Ja, jag vet, men ingenting förvånar mig längre.
Nej, inte nu längre. Och sen inträffar något väldigt intressant där som ett efterspel då, att Sobieski är ju hjälten för dagen. Han har ju räddat Wien.
Mm.
Men då showar ju den här Leopold upp här plötsligt. Dagen efter. Och dels är man då liksom irriterad på att den här polska trupperna börjar plundra det osmanska lägret. Men Sobieski får så småningom ordning på dem, för han inser ju att man är faktiskt rädd. Och det här visar ju också att det här var inte helt en självklarhet för de allierade. Det skulle gå så lätt. Utan att man förväntar sig att osmanerna faktiskt ska samla sig och komma tillbaka med motstöd. Det gör de inte. Men han lyckas få ordning på sina trupper så småningom man har fått få slut på det här plundrandet. Och sen så marscherar Sobieski in i Wien innan Leopold har kommit. I en sån här, vad ska vi säga, triumfmarsch. Och sen kommer ju Leopold då. Och ska besöka då Sobieski i det här polska härlägret. Och då är det lite dålig stämning faktiskt. Därför Sobieski har med sig sin 14-årige son där, som han hade ju tänkt liksom att skulle kunna eventuellt kunna få gifta sig då med någon av Leopolds döttrar då. Men Leopold tittar inte ens åt honom. Och Sobieski kommer ju sen efter den här händelsen att hela tiden ifrågasätta varför han liksom inte fick den rätta äran för det här. Och naturligtvis kan man ju ifrågasätta Leopolds ganska skitiga beteende här, får man ju säga. Han har ju smittit iväg till Passau. Han kommer när biffen är klar, så att säga, och tillredd. Då kommer han dit och ska ta till sig äran i kraft av sin ställning då som kejsare i det romerska riket av tyst nation. Så här har vi en sån här liten intressant, tycker jag, prestige efter spel efter det här slaget då. Men det är ju klart att visst kan man ju spekulera lite kring det här. Den här diskussionen hade vi efter slaget Ville Panto 1571. Vad har det för betydelse? Vad skulle du säga, Peter? Det är en fråga.
Jag sitter här lite chockartat efter din berättelse.
Okej.
Okay. Ja, men det är ju enastående. Det innehåller ju alla element som gör det till en historisk händelse som man förstår har ju präglat Europa sen dess.
Och där har du kanske ett av svaren, att den har fått väldigt mytologisk ställning.
Ja, men verkligen. Precis så, eftersom du är motvillig till det här religiösa kontexten.
Ja, jag är det.
Jag tror du har helt rätt i det. Att den ska man vara försiktig med, men det har ju använts i de termerna. Och det har ju blivit som en slags symbol för när det kristna Europa och slutligen vinner över den här muslimska liksom framfarten. Så på det viset är det ju lätt att se. Och dessutom med det här dramatiska slaget i bakgrunden och alla dess element. Ja. Men varför de misslyckas har ju också diskuterats. Ja, vi var inne lite på det här jag antar att det måste finnas mer tekniska komponenter också. Du lyfter fram det här med tungt kavalleri, och det har också varit någonting som
de var svaga på.
Ja, precis, som det är någonting som har varit känt för har varit svaga.
Och en sak som jag tycker kan läggas till här, det är att janitsjarerna, som ju är deras elitförband får man ju säga, de finns kvar i belägringsverken och plockas inte därifrån väldigt sent, långt in på slaget egentligen, när det egentligen redan är kört. Så det betyder att man har ju, som du sa här, en övertygelse om att man kommer hinna ta stan innan. Man håller bara emot och sen tar man stan då. Men, så det är någonting som är märkligt. Man kan väl nämna det här att han den här Mustafa här nu då, han kommer ju sen så småningom då att strypas.
Ja, de har en tradition av att strypa varandra på gatan. Det är liksom ett vanligt sätt att dö.
Ja. Jo. Och huvudet skickas då till sultanen.
Ja, men jag vet, just det här med strypningen verkar vara vanligt. För det är ju någonting som under den här tidiga perioden, eller första halvan av 1600-talet, när de håller på med sina interna strider, så är det många som blir strypta på gatan. Att det tydligen är ett väldigt vanligt sätt att...
Ja,
men jag tror att det här antingen anledningen till att du ställer den här frågan, bara, vad var det de tänkte? Jag tror att man ska nog tolka det som att det egentligen kanske var mer oviss utgång på det här slaget än vad berättelsen egentligen vill medge. Att man har liksom, antagligen så var det inte, gick det inte så lätt som man tänker sig, utan det var säkert nära att vin verkligen föll. Mm.
Och jag försökte lite beskriva det där, att man har alltså från allierad sida liksom den där första stöten fram. Den går ganska bra, men sen fastnar man lite. Man har problem, bland annat får man försvara sitt artilleribatteri som man har formerat uppe på en höjd. Väldigt utmanande. Kommer åt och man lyckas freda det. Och så. Och man är lite osäker. Har vi tillräcklig kraft? Har vi tillräckliga resurser? Hur starka är osmanerna? Och sen kommer då det här beslutet. Och det är väl kanske därför som den här kavallerichocken ändå på något sätt har med viss rätta då ändå framstår som det liksom heroiska genombrottet. Sen när man tittar på målningar och så vidare, då är det precis just som jag säger. Det är som att de väller ner från liksom höjderna, vilket skulle ju vara fullständigt kamikaze om man uttrycker sig så, för att sånt här kavalleriförband, de skulle ha störtat dem kul och dött allihopa då.
Ja, hästarna bara bryta benen.
Och jag har faktiskt varit på ett utmärkt krigsmuseum som man har i Wien. Det rekommenderas varmt för den som är intresserad och initierad att gå. Där har man en utställning från även den här slaget 1683 och olika material man kan ta del av där man får en inblick i den här. Men återigen där så möts man ofta av den här lite romantiserade, heroiserande bilden av det här slaget. Som sannolikt ju absolut inte stämmer med verkligheten. Det intressanta är ju här att Habsburg ändå överlever, dynastin överlever ju. För att även om man nu hade så att säga blivit av med Wien, kanske man hade överlevt, kanske man ska säga, jag kan rätta mig själv, man hade ju överlevt. Men självklart hade det ju varit ett stort bakslag för den Habsburgska dynastin. Och i maktrelationerna i Europa, självklart.
Precis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Någonting som är väldigt vanligt förekommande i historieskrivningen om Europas historia och om världshistorien generellt sett är ju att det här, den perioden som inträffar nu efter 1683 fram till 1699 egentligen, i det här fredstraktatet i Karlowitz, det är beskrivet som den här period of decline. Och då, vad som är en slags nedgång då, nu har, då menar man då att ottomanerna har nått sitt klimax strax före Wien. Och det här blir liksom slutpunkten för deras expansion, och här efter så faller de tillbaka. Och då har man tittat på det här imperiebygget och jämfört det med andra imperiebyggen i världen över. Från Kina och i andra områden i Mellanöstern. Och liksom tycker sig se vissa mönster. Så den här, det har blivit som en slags politisk, eller inte ska säga politisk, men historisk symbol för imperiernas olika faser. Va? Hur det byggs upp, expanderar, konsoliderar sin makt och sen faller ihop av olika orsaker. Och då har man ju speciellt då när den har haft den här religiösa komponenten också, att den ottomanska framgången tycks ju då ha varit delvis varit baserad på en föreställning om jihadism. Och inte, nu menar jag inte jihad i den här moderna liksom terroristtolkningen, utan en mer äldre typ av liksom målmedvetenhet mot att förr eller senare så ska hela världen inrymmas i Dar al-Islam, som är liksom fredens rike. Och att man har levt på det här under den ottomanska expansionen för lång tid. Men nu inträffar ju någonting märkligt här, att de här två motpolerna då de möts, Västeuropa som är samlat och ottomanerna som också starkt imperium som möts här. Och när det här inte lyckats lösa ut, då upplever ju ottomanerna deras dynasti en slags identitetskris. Då är det tydligt att den här Dar al-Islam låg inte bara precis runt hörnet med att Wien skulle falla och så skulle Västeuropa vara öppet för en ytterligare expansion, utan det här innebar att man var tvungen att liksom omvärdera hela sitt sätt att vara. Och som du sa här innan, så i rent konkreta termer så betyder det ju också att den här storvisiren bara rent av ströps. Och de här familjerna som styr, oftast var det ju så att själva sultanen bara satt i Topkapi-templet eller palatset i Istanbul. Och sen så styrdes själva den dagliga politiken av de här olika ämbetena, ministrar som fanns. Och de styrdes av ungefär i runda slänge 11 stora familjer. Liksom. Och det här bryts upp. Och det leder till en rad liksom interna konflikter som också leder till att de här olika områdena i det ottomanska imperiet också får ökat självstyre. Det blir en slags decentralisering av makten som då ger en slags spiraleffekt, speciellt runt Balkan och i det här europeiska området som idag är Grekland, Rumänien, Moldavien och Balkanländerna här. Där blir det ett ökat självstyre som sen leder till ett självständighetsivrande helt enkelt, som gör att man sakta får tvungen att krypa tillbaka.
Då skulle man ju kunna tolka den här enskilda händelsen då, även som du säger att det är mycket mer komplicerade mekanismer och så vidare, men att den ändå kan pekas ut som någon form av markör då för den här mer negativa 1683-misslyckandet som...
Men det är ju då frågan om det verkligen var en decline. Och det är någonting, det här har man ju diskuterat. Nej. Det är inte avgjort alltså, om man verkligen kan kalla det för en sån här dynastic decline. Utan det finns ju de som hävdar att det snarare så visst det har funnits en viss overstretch. Att Wien var alldeles för långt från ottomanernas möjliga aktionsradie. Att de kunde helt enkelt inte ta sig så långt. Logistiken tillät inte det, utan man var tvungen att falla tillbaka till mer rimliga gränser. Och att det som vi i väst då har tolkat, eller den västerländska historieskrivningen har försökt tolka som ett decline, snarare handlar om en konsolidering i det området som var kanske ottomanernas kärnområden. Så de... Och mycket riktigt finns de ju kvar långt in. De kallades ju länge för the sick man of Europe, som blev ett slags epitet för ottomanerna. Men de finns lik förbaskat kvar ju under hela fram till 1900-talet i princip, eller slutet av 1800-talet. Så att det är ju någonting, och det är någonting intressant här, att decline är egentligen en relativ företeelse här, för att det som kanske är den avgörande faktorn. Det är kanske mer i Europa. Att det västeuropeiska perspektivet lyckas nu. Här lyckas man konsolidera sig. Här får man in ett nytt sätt att strida. Som också är överlägset ottomanska. Och det är ju efter 1683 så förlorar ju ottomanerna väldigt många slag i Ungern och i det här området. För man fortsätter ju strida fram till 1699 egentligen.
Kriget, det ska man ju tillägga till att kriget är inte liksom slut här. Utan
nej, det är på inget sätt slut, utan det här fortsätter fram till 1700-talet.
Men en sak som jag skulle vilja lägga till är att i alla fall att den här ungerska frågan tillfälligt får en lösning här i alla fall. Och den är ju att man inordnar ungarna då i det Habsburgska riket igen då, att den här Tökulgus försök att liksom komma med någon form av självständighet, den går ju av intet då. Så det tycker jag väl är viktigt, och att ändå att den här dynastin Habsburg står kvar. Man kunde ju ha tänkt sig att ett nederlag här i Wien hade kanske inneburit att det hade bytts dynastin, så att vissa saker. Jag vet inte, ska vi avrunda där?
Jag vill säga en grej sak till.
Ja.
För att jag har den här boken som jag tycker jag ska föra in. Den heter Global Crisis, heter den. War, Climate Change and Catastrophe in the 17th Century. Den har skrivit av en person som heter Jeffrey Parker. Och det här också tycker jag är intressant i samband med den här decline-diskussionen. Det är ju att det pågår ju faktiskt någonting som kallas för lilla istiden under 1600-talets
kris brukar man ju prata om.
Ja, precis. Och det här är också någonting som har tagits upp då som ytterligare en kontext. Och det är lite mer modern historisk skrivning kan man säga som har haft de här miljöfrågorna för handen. Och det kan man också tillägga här då att sättet man ser på ottomanernas tillbakagång och expansion har också gärna tolkats i samtiden, så att intresset för det här decline har lyftes upp till exempel i samband med 9/11 och invasionen av Irak, för att då börjar man prata om så här, har USA nått klimax på sitt imperium, är Pax America slut, har man nu nått någon slags overstretch och alla de problemen som kommer här, va? Så på det sättet har man försökt tolka det ottomanska imperiets historia. Och samma då med klimatfrågan. Att nu har den senare, 15 år senare, så kommer nya tolkningar att säga att det här handlar om egentligen väldigt komplexa liksom, vad ska man säga, livsmedelsflöden och så. Att man har enorma problem med Egyptens kornproduktion. För det är härifrån all mat kommer egentligen som understödjer hela ottomanska imperiet. Och detta leder till en massa konsekvenser och försök att då röra sig utåt och säkra handelsvägar och mat helt enkelt.
Men stora,
så det är en intressant komplex. Ja,
stora frågor. Men då ska jag bara komma med ett slutord där och säga så här att om det hade gått nu illa för Habsburg här, så hade man ju kanske i efterhand kunnat se då en som du säger decline och nedgång här, om det hade blivit så. Och kanske är det så att vi ser någonting som egentligen inte riktigt var. Det vill säga att händelsen i sig inte egentligen är orsaken till det här, utan det är helt andra saker. Men vi kopplar händelsen till det där andra sen i efterhand.
Ja, men precis. Det är om man kan ju ställa den här frågan då, givet att Kara Mustafa hade tagit Wien.
Vad hade hänt?
Ja. Alltså inom ganska snart så skulle ju Wien ha tagits tillbaka. Ja. Kanske skulle det ske plundringen hade ju varit ganska brutal. Man kan tänka att mycket av de rikedomar som fanns där skulle skövlats och åkt tillbaka eller åkt mer söderöver. Va? Men i slutändan så har man ju svårt att se att det där faktiskt skulle ha spelat en större roll.
Nej, logistiken, det var omöjligt att hålla det där på lilla.
Och också den här kulturella skillnaden som fanns skulle liksom egentligen inte bidra till någon lätt integrering av de här olika sfärerna, även om det fanns sådana försök. Va? Så visst har du rätt i det, att kanske har vi övervärderat den här den här händelsen. Och återigen, den här dramatiken är ju så viktig, va? Att man kan fånga upp det som, vissa saker som jag tycker ska återkomma ofta till slag är den här sänkningen av Bismarck, som är så här ganska meningslös händelse ur något historiskt perspektiv.
Men så
spännande. Ja, det innehåller så många dramatiska moment som gör att man är omöjligt att värja
sig. Men hörde Peter, vi har ju många sådana här tillfällen kvar, tur nog.
Ja, det lär det bli.
Så att, ska vi tacka för idag kanske?
Jag håller med dig. Vi säger så. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.